Ni lyssnar på Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu ska det bli lite, vad sa vi, ett samtal om religion igen. Jag har två personer här i studion. Den ena är François Hérault. Säg ditt namn ordentligt.
François Hérault.
Mm. Och det har vi hört förut på Tyresöradion. För du har varit med och ordnat stora loppisar på Sikvägen.
Ja.
Och du har berättat om din
friluftsfrämjandet.
Mm. Och som man hör på din accent, ja, så har du en du har en trevlig fransk brytning.
Okej, okay, tack.
Mm, varsågod. Och sen har vi då Carl-Olof Strand som bryter på vilken...
Ja, det blir pitemål då.
Pitemål.
Ja, just det. Fast det märks inte så mycket längre. Nej, så vi är... för länge.
Precis. Och du är dessutom för detta politiker, kan man säga.
Mm. Precis. Kristdemokraterna.
Kristdemokraterna. Och du har dessutom en, vad kallar du för, inte frikyrklig, vad kallar du för?
Lågkyrklig.
Lågkyrklig bakgrund, därför du är aktiv inom EFS.
Evangeliska fostrastiftelsen.
Bra, så när vi förstått. Och jag är bara programmakare och massa åsikter om allt. Och då var det så här att vi, som vanligt när du och jag träffas, Carl-Olof, så har det börjat med en Facebook-diskussion. Och det var så här att jag la ut på Facebook, som jag tyckte var jättefint utlagt. Jag hittade någon som hade lagt ut någonting som Elisabeth Sandlund, hon som är chefredaktör på Dagen, hade skrivit. Hon hade skrivit så här.
Vad är Dagen?
Det är en kristen tidning. Kristen dagstidning.
Startades av pingströrelsen, men är numera ekumenisk.
Ja, hon brukar vara med ibland och kommentera politiken på
jag
radion.
Jag känner henne.
Jaha, du känner henne. Ja. Hon skrev så här. Jag hittar inte ett enda bibelord som stöder idén om äktenskap mellan människor av samma kön, skrev hon. Och då hade KG Hammar svarat, som är före detta ärkebiskop. Nej, men du hittar desto fler bibelord som stöder tanken att kvinnor ska hålla tyst. Så var försiktig med Bibeln. Och det sa KG Hammar. Då skrev jag så här att lyssna nu på vårat program som Carl-Olof och jag hade gjort. För vi diskuterade just det, hur man kan läsa Bibeln eller Koranen eller en helig skrift och använda den för sina egna syften.
På olika sätt.
Ja, och vi diskuterade våld i religioner.
Yep.
Ja. Och då var det så här, François, du hade lyssnat på vårt program och du hade synpunkter, och det är därför du sitter här idag.
Ja, det stämmer. Först, det var ett annat Facebook-inlägg egentligen, tidigare än den, där jag reagerade på att Carl-Olof nämnde islam, ett inlägg som jag upplevde som kritiskt mot islam. Och det har jag ingenting emot egentligen, att jag själv är ateist i ryggmärgen. Men det stämmer när en religiös människa kritiserar en annan religion, för att för mig de är typ allihopa på samma nivå.
Du tyckte alla är lika dåliga? Alltså det,
ja, jag tycker så.
Ungefär så?
Ja, alltså dåliga. Ja, med lite mer finess än så, kan man säga. Men sen var det den där.
Och du lyssnade på vårt program?
Jag lyssnade på programmet. Och det blev lite olika inlägg på Facebook där. Vi har haft egentligen detta samtal på Facebook, och det blir en upprepning ikväll, kan man säga.
Men det är precis, för det är inte alla som läser precis de här Facebook i diskussionen. Du skrev så här, att vi föds till ateister, skrev du. Vad menar du med det?
Jag vill inte svara på frågan med en gång. Jag tycker att nyckeln till samtalet ikväll, en av de huvudproblemet vi har, Carl-Olof och jag, är att vi är inte överens om vad religion är. Precis innan vi började programmet ikväll, nu har vi lyssnat på Richard Dawkins kort program på tv, där han berättar vad andlighet är för något.
Richard Dawkins, vem är han?
Han är biolog, han är vetenskapsman, han är väldigt synlig i media över hela världen och tar upp debatter med religiösa människor.
Och han är ateist, han är uttalad ateist, kan man säga.
Ja, kan man säga.
Mm. Mm.
Så vad Richard Dawkins säger, och det tyckte jag själv också innan jag egentligen... Det är min son som tipsade mig om detta inlägg där på YouTube. Man kan vara andlig utan att vara religiös. Det som fick mig att reagera starkt på Carl-Olofs inlägg på Facebook, det är när Carl-Olof skriver att ateism och marxism kan anses vara en religion. Du skrev ungefär så. Som kristendom eller andra tro. Alltså, jag tror att Carl-Olof menar att man gör ett val i livet, man vill tro, antingen man vill befatta sig som kristen eller som marxism eller som ateist. Det är ett val man gör i livet. Och jag ställer mig starkt emot en sån uppfattning på de här sakerna. Så om man kollar på vad det står på Wikipedia, då, det är min källa, vad religion är. Bara två, en kort definition här. Religion är kollektiv tro som grundar sig på en troföreställning. Till exempel om gudar, andar, transcendenta själar eller övernaturliga fenomen. Så när man ser den här definitionen, man förstår att självklart är kristendom en religion. Man förstår att buddhism är också en religion, för att inom buddhism tror man på reinkarnation till exempel, vilket är en naturlig fenomen. Däremot man kan inte se att konfucianism är en religion. Det är en statsideologi. Det finns ingen övernaturligt inom konfucianism.
Det måste finnas en variant av övernaturlighet för att det ska kallas religion.
Precis, precis okay. Så jag vill säga.
Karl-Olof, hur tänker du?
Alltså den här beskrivningen av religion som finns till exempel i Wikipedia då. Den utgår ju från det västerländska sättet att definiera religion, och det har väl gällt ändå sedan Martin Luther i stort sett. Det vill säga man skiljer på det som är en trosföreställning då och vissa regelverk kan man väl säga som är knuten till den, och sen det som då är livet i övrigt. Att jag frågasätter det här nu, det beror nog på att vi får in andra religioner i vår svenska kultur. Vi är alltså vana att se på religion på det här sättet. Men går man till exempel till islam så finns ju inte den uppdelningen. Man kan säga att före 1600-1700-talet fanns den inte heller i den del av världen som vi lever i.
Du menar att religion är en del av ens...
Religion är helt enkelt lika med det liv man lever.
Livsregler, ja, lagar,
absolut.
Allting.
Att rättvisa, allting, ja.
Det är ingen sekulär... För det finns ju alltså, länder som är sekulära och har en religion.
Man gör inte en sån skillnad i islam till exempel, mellan så här, politik och religion, utan jag har precis läst Karen Armstrongs 600 sidor långa bok om våld i religionerna. Hon är ju, pratade lite grann om henne förra gången. Hon är ju religionshistoriker, är väl inte själv bekännande kristen tror jag. Men hon beskriver just religiondefinitionen på det sättet, men samtidigt säger hon att det där gäller i vår västerländska kulturkrets, vårt västerländska tänkande.
Vi,
men det gäller
vi
inte generellt i världen.
Att vi är skillnad, nej, på religion.
Precis. Och jag nämnde förra gången att jag har goda vänner från Iran, flera stycken, som har blivit kristna. Och för dem är ju inte frågan om Guds existens en fråga. Det är en fullkomlig självklarhet. Och de ser också Guds tron och livsreglerna och så vidare som en gemensam del. Och då tänker jag att vi här i vårt land kan ha behov att så att definiera religion på ett annat sätt. När vi får in så många människor från andra delar av världen måste kunna umgås med och förstå i vår svenska kontext.
Ja. Hur skulle du vilja definiera religion då? Vad är religion?
Ja, jag tycker det är ungefär lika med livsåskådning. Själv brukar jag tänka så här i min religionsmodell att vad är kristendom? Jo, kristendom det är en kulturell yttring kan man säga. Och det syns i vår almanacka, det syns i våra helgdagar, det syns i vår flagga och så vidare. Vi är kulturellt ett kristet land, historiskt i alla fall. Och jag kan alltså kalla mig kristen i den meningen att jag tillhör den här kulturen. Sen kan man också se att kristendom är livsregler som baseras på Nya testamentets grundläggande kärleksbudskap kan man säga, och det som följer av det. Och synen på människan som alltings mått, så att säga, människan som människans absoluta värde så att säga. Och sen finns det också en del som då har med det här med tron på någonting övernaturligt. Och,
måste inte det finnas med i en religion?
Jo,
en
jo,
tro alltså, på övernaturlighet.
Precis, men de andra delarna hör också hemma där.
Alltså även de andra?
Ja, precis. Mm. Jag skiljer inte ut dem från den här, som jag brukar tänka om, mittdelen. Och det handlar ju då om vem har skapat vår jord. Finns det en möjlighet att i livet få någon slags stöd från en gud eller en andlig företeelse då? Och finns det något liv efter detta och så vidare. Och sen kan jag också se hur den delen i viss mening sönderfaller i två delar. Man kan göra en bokstavstrogen koppling Men man kan också göra någon slags, som vi kallar det, poetisk tolkning. Och vi pratade just om K.G. Hammar här, eller i det här inslaget var, som du hade var K.G. Hammar. Han är ju en typisk person som så jag tolkar sin gudstro poetiskt. Han tror inte, tror jag, att det finns en himmel dit du kommer när du dör. Nej, jag tror inte K.G. Hammar.
Det är många, präster i Svenska kyrkan som inte tror på det, va?
Precis.
Som egentligen inte tror
men
på det som står i Bibeln.
Men man tror nog att Gud existerar, i minst i den meningen att Gud finns inom dig. Mm. Det finns en slags tankekraft, eller vad vi ska kalla det. Mm. Och det innebär också att du kan faktiskt få hjälp av den här guden då i ditt liv.
Okay.
Även om det inte finns så sen objektiv farbror som sitter på något moln uppe i himlen. Mm. Ungefär så tänkt. Men sen finns det många som gör den andra tolkningen också. Då. Det här är ett enligt bokstaven att alla under verkligen har skett och så vidare.
Men det här med att marxism skulle vara en religion eller att tro på Hammarby är en religion, eller är det religioner?
Alltså då beror det ju på just hur man definierar ordet religion.
Livsåskådning. Livets mening är att Hammarby ska vinna och vann ikväll.
Alltså jag skulle inte säga att Hammarby fanatismen är en religion, även om det finns ganska stora likheter. För går du på en Hammarby-match, vilket jag gjorde förra året med min son och hans grabbar, så är det väldigt många inslag som liknar kyrkornas. Halleluja-rop i stort sett och gemensam sång.
En viss fanatism skulle man kunna säga.
Ja, om du går till Livets Ords möten, där jag i och för sig aldrig har varit själv, så, åtminstone som de gestaltades en gång i tiden, så tror jag det finns stora likheter med Hammarby-supportrarna på Tele2 Arena.
François?
Ja, det är mycket jag vill säga nu.
Ja,
först, jag är överens med Karl Olof om vissa punkter. Absolut är kristendom inte bara tro på en övermäktig gud eller övernaturlig gud. Det är en kultur, absolut. Och det är, som har påverkat hela vår omgivning.
Som har skapat vår kultur.
Ja. När det är islam, jag vill inte gå in på den.
Det behöver inte diskutera ikväll. Vi tar religion och icke-tro, tycker jag.
Sen, jag säger nej till att bli att Karl Olof ska kalla mig för religiös. Jag känner mig som ateist, som för mig, och det stämmer med definitionen man läser i Wikipedia, att ateism är ingen religion, det är så. För mig, det är avsaknad av en gud. Jag tror inte på någonting övernaturligt.
Nej, exakt. För är man ateist, då tror man att det finns ingen gud.
Precis.
Är man agnostiker?
Nej, det är inte så att man inte tror. Det är inte så att jag tror att det är ingen gud. Jag vet att det är ingen gud.
Okej.
Okay. Jag påstår att det är ingen gud.
Okej.
Som jag påstår att det finns ingen rosa elefant under bordet. Det finns inget bevis för
du är övertygad om att det inte finns en gudomlig makt eller gudomlig kraft.
Precis. Ja. Se på fakta och på forskning och vetenskap. Och jag ser på evolutionsteori som är bevisat. Och jag ser på all forskning som visar hur jorden och evolutionen liksom, och hela den historia på jord och universum. Liksom. Det är det jag ser.
För det finns dessutom, det finns ateister och så finns det agnostiker. Och agnostiker säger ju egentligen så här: jag vet inte om det finns
en
gud.
Men jag är ateist.
Du är ateist, okej. Okay. För jag är nog agnostiker, ska jag säga. Jag är inte säker på någonting. Jag tror kanske att, och så vidare.
Jag kan nämna lite snabbare en intressant definition om någonting som heter kristen ateism.
Kristen ateism?
Ja, och detta är lite intressant. Kristen ateism är ett trosystem där kristendomens gud avvisas, men där Jesus från Nazarets lära följs.
Aha, okej, man tror på hans budskap.
På Jesus budskap, men man tror inte på någonting övernaturligt. Man tycker om de med kärleksbudskap som finns i Nya testamentet. Men tror inte på att Maria har fått barn från Gud och sådana saker. En annan sak, jag skulle vilja nämna Spinoza.
Vem är Spinoza?
Benedictus Spinoza. Han är en judisk filosof från 650-talet som bodde i Holland. Hans föräldrar fick fly Portugal på grund av inkvisition där. Det var nog katolska kyrkan egentligen som påverkade, som fick honom att fly då. Men Benedictus Spinoza var en väldigt lärd människa som läste Bibeln helt enkelt, analyserade varenda mening och kom fram till en slutsats som jag tycker, som jag älskar själv. Han säger så här: det enda egentligen makten som är över oss, det är naturen. Och naturen, det är samma sak som fysiska lagar. När man går på gymnasiet i Sverige och man läser vetenskap, man går på en linje som heter natur.
Och du är själv tekniker från början.
Ja.
Du har gått, tala om vilken slags utbildning du har så vi förstår att du...
IT-utbildning.
IT-utbildning, ja.
Så naturen, det är där jag själv hittar min andlighet, i naturen. Och Spinoza säger så här: alla religioner är ett hinder för att kunna egentligen förstå den enda, jag ska inte säga sanningen, för att sanningen är ett ord som missbrukas av religioner. Mm. Den riktiga som finns, det är naturens makt och vetenskap. Och det är det Richard Dawkins pratar om också. Det är hela den fantastiska med biologi och genetik och allt sånt. Det är det som styr våra liv, som är så fantastiskt och mystiskt.
Mm. Men du blandar in, du säger att du är ateist, men du snackar med om andlighet. Hur går det här ihop?
Jag sitter i min kajak på Drevviken. Jag går i en skog. Jag läser böcker, jag känner musik. Allt detta för mig är andlighet. Det är kommunikation, det är känslor, kommunikation med min omgivning. Mm. Jag ser mig själv som ungefär som tre saker, kan man säga. En kropp som jag försöker odla genom motion. Intellekt genom att läsa böcker som här. Jag har en bok, Bibel för dummies, som jag har läst precis. Mm. En annan bok om Sapiens, som den vill jag...
Har du läst den? Jag har också läst den.
En kort historik över mänskligheten.
Just det, var jättebra.
Och andlighet då. Mm. Och då är det omgås mina barn, göra det mysigt.
Kärlek är det andlighet?
Absolut, verkligen.
Så de här begreppen som är då du kallar andlighet, vad är det för skillnad på dem och att känna sig lite religiös?
Alltså jag tror att är man religiös, då, alltså jag tror att alla människor förmodligen är mer eller mindre andliga. Ja. Så religiösa är absolut det, självklart. De kanske lägger mer vikt på just den delen än kanske vad ateister gör. Det är möjligt också. Men jag vill inte bli kallad religiös. Jag säger nej därför att jag tror inte på någonting övernaturligt. Och det är det som fick mig att reagera på Karolovs inlägg.
Okay. Förstår vi det här? Jag är inte hundra på att jag förstår. Förstår du det här, det som François säger?
Ja, jag tänkte säga att jag kan väl i och för sig hålla med om att ateism kan vara knepigt att ytterst få in i ett begrepp som religion. Däremot kan jag nog tycka att marxism i vissa har rätt så många kännetecken på en religion där man alltså har en bok och man har en tolkning och så vidare.
Men man tror inte på något övernaturligt i marxismen.
Nej, men jag menar ju att religion är mer än det övernaturliga.
Okej.
Okay.
Ja. Mm. Ett vidare begrepp.
Eftersom det också är levnadsregler och kultur och sådana saker. Men, och att i många religioner så är detta integrerat och går inte att skilja åt på det sätt som vi har gjort i den västerländska kristendomen, framförallt i protestantismen.
Mm. Alltså.
Jo, jag pratade om konfucianism tidigare, som är ingen religion, men det finns tempel i konfucianism. Hur kan det då inte vara en religion? Det finns aspekter eller inlägg eller saker inom konfucianism som liknar eller som är lånade från religion, som till exempel går in i ett tempel. Inom marxism och egentligen inom idolatri för Michael Jackson.
Idoldyrkan. Ja,
just det. Dyrkan. Det är en slags, man skulle kunna kalla det för en slags religion, men det är inte det. Det är inte samma sak. Det finns ingen övernaturligt enligt definitionen.
Okej, för din definition av religion, då måste det finnas något övernaturligt.
Ja, även om jag håller med Karola, för det finns väldigt mycket som liknar.
Samma strukturer liknar. I USA, när det var den här kreationismen, de här som ville...
Kreationism.
Heter så, ja. Mm. De här som vill få in i skolan.
Skapelseberättelser.
Ja, som inte tror på Darwin och som vill ha in det.
Ja, det.
Mm. Då skapar man 2005 på Kansas University någonting de kallar för pastafarianism. Det vill säga, de började tro på det flygande spaghetti-monstret. Och då gjorde de egentligen en religion, fast en fejkad religion. Och sen kunde de checka av alla de här definitionerna. De trodde på en gud, det vill säga det flygande spaghetti-monstret. De började sätta på sig durkslag på huvudet. Så de hade, ja. Och plötsligt så skulle de ha pengar för att vara religion. De här definitionerna på religion är lite... I och med att det var i och för sig fejkat.
Jag vill fortsätta på det du säger. I den här boken där, Sapiens, han berättar om intersubjektivitet. Intersubjektivitet. Jag kan berätta intersubjektivitet, det är ett koncept som jag kan förklara vad det handlar om. Mm. Objektivitet förstår vi allihopa vad det handlar om. Subjektivitet, det är alltså om man har åsikter om någonting. Ja. Till exempel att jag tycker att tisdag är en glad dag för mig, men kanske inte för dig. Intersubjektivitet, det handlar om att vi är överens om någonting som inte är verkligt. Det är bara att vi påstår det tillsammans, att vi är överens om det. Till exempel, vi tycker att vi ska inte jobba på söndagar. Söndagar ska vara en fridag. Men egentligen, det finns ingenting som gör att söndag är en dag där man är mindre lämplig att jobba på. Vi har kommit överens om det. Mm. Om vi skulle allihopa bestämma att nej, det ska vara tisdagar vi inte ska jobba på, då skulle vi kunna ändra på det.
Just det.
Det finns ingen skillnad egentligen. Det är bara jorden går in solen och det händer ingenting. Man skulle kunna välja en annan dag.
Du menar att religioner är överenskommelser på olika...
Och nu ska jag säga någonting lite som kan det brutalt, men som jag tror verkligen på, är att Gud, den kristna guden eller den muslimska guden eller någon annan gud finns bara i människors huvud. Det är en skapelse av människor. Och för att demonstrera det rent lite mer logiskt och matematiskt kan man säga. Om alla människor på jorden som tror på den kristna guden skulle försvinna nu, då skulle det inte finnas kvar den här guden. Den finns bara i deras huvud. Än det vad jag tycker.
Du med, ja, precis. Okay.
Förstår du?
Jag fattar vad du menar.
Jag vet, det kan låta lite brutalt. Men det är det som är intersubjektivitet. Att vi har kommit överens.
Det är ingenting fysiskt man kan ta på. Nej. Utan det är en överenskommelse mellan människor. Ja. Att vi här tror på det här.
Precis. Mm. Det är som vi säger att en krona är värd pengar.
Det är också en överenskommelse.
Det är en överenskommelse. Om vi skulle se imorgon, nu ska vi ha snäckor istället.
Eller Sverige är en överenskommelse. Ett lands... Alltså vi har kommit överens om att här går våra gränser.
Precis.
Det händer ju ingenting när man vandrar över norska gränsen.
Nej, precis. Och Sverige och Norge skulle kunna bestämma imorgon att vi byter plats på gränser här och där.
Karl-Olof?
Jag tänker väl så här att religion eller... tro på en andlig värld utöver det synbara. Det är ju något som människan har haft med sig från urminnes tider. Det är alltså en del av evolutionen. Och sen har då det här tolkats på olika sätt och utvecklats genom åren, eller genom tiden kanske man ska säga. Och om man tittar på judendomens gudsbild så är den ju väldigt lik det här egentligen, den här intersubjektiviteten. Alltså judendomen ser ju inte Gud som någonting fysiskt någonstans. Utan det är nog mera det här, alltså en tanke som genomsyrar världen eller vad man ska kalla det.
Och den judiska guden är bara till för dem dessutom. Den judiska guden
det är
ju...
riktigt. Det är bara till för judiska folket.
Så nej, man kan
man kan konvertera till judendomen.
Men resten av människorna på jorden då?
Den judiska guden, den bryr sig om det judiska folket. Så är det. Och det var ju det som framförallt Paulus då, som efterföljare till Jesus, ändrade på genom att göra så att säga, den judiska gudsbilden tillgänglig för hela världen genom Jesus. Då. Man kan ju möjligen säga att det är en evolutionär fördel för människorna har varit, att det sannolikt har hjälpt människorna att klara sig igenom många, många problematiska perioder i utvecklingen.
Men har det inte också
att ha
varit...
den här tron på en andlighet och så vidare.
Jo, men har det inte också
men,
varit
men
en tvärtom?
Men jag kan hålla med om att det skulle kunna vara så att det är intersubjektivt.
Ja, men är inte också det, så här?
Så tror jag också att till exempel K.G. Hammar egentligen ser det.
Men har man inte skrämt människor också med liksom, lev i armod på jorden, för efter när du dör, då kommer bröd. Alltså ungefär som Joe Hill sjöng, liksom, lev förnöjd, liksom, i himmelen får du bröd.
Det har man inte funnits i förkunnelsen. Det
i förkunnelsen, håll dig i Herrens tukt och förmaning, gör precis det man säger. Precis. För då handlar det om att man använder den här guden som någonting, att du får ha ett elände på jorden, men sen, efter...
Man kan ju möjligen säga att helvetet som företeelse då, det hittar du inte särskilt mycket om i Bibeln överhuvudtaget.
Gör man inte?
Nej. Utan helvetet som jag uppfattade det var en konstruktion av den romersk-katolska kyrkan. Själv har jag ju väldigt svårt att tro på något liv efter detta överhuvudtaget.
Ja, du har det. Absolut. För det sa du i ditt sommarprogram också.
Ja, just det. Så i den meningen är jag ju inte en fulländad kristen. Nej. Naturligtvis. Jag tänker ju så här, jag är kulturell kristen. Jag gillar det här du säger om kristen ateism. Och det finns ju stora män genom historien, eller kvinnor kanske också, men en sån som David Livingstone är ju lite företrädare för det synsättet. Utöver att han då hittades av Stanley, var det väl. Ja. Men då, den mest kända idag är väl Hammarskjöld.
Just det,
han kan man säga står för det synsättet. Mm. Det vill säga han ifrågasätter åtminstone stora delar av det som handlar om det övernaturliga. Men han lyfter fram Jesus som ett föredöme, kan man kanske säga, för hur vi ska leva i förhållande till varandra.
Ja, Fransö?
Jo, jag är inte kunnig i Nya Testamentet. Jag har inte läst det. Jag har läst en bok som förklarar för mig Nya Testamentet. Och då är mitt kunskap väldigt begränsat. Jag hör många religiösa som säger att det finns tvinnbudskap där. Jag ser också att det finns hemska budskap.
Ja, det var det vi diskuterade i förra programmet. Där man kan hitta liksom
kvinnan, kvinnan har en ställning som är underlägsen sin man. Där... jag tänker på homosexuella till exempel. Mm. Jag tror inte jag hittar så många i KD-partiet som tycker att det är inte syndigt och det är rätt att vara homosexuell. Och sen har det varit den här kampen som har förts av vetenskapsmän hela tiden egentligen mot religion som hade makten också ofta, till exempel i Europas medeltida Europa. Jag har träffat religiösa människor som är väldigt goda människor och trevliga, men jag ser den här konservatism ofta som går ihop med väldigt många religiösa människor som inte kan ta till sig nya, ett mer modernt sätt att leva. Det ser man i USA till exempel, med skrämmande exempel därifrån. Jag har själv också fått umgås med en del Jehovas vittne och se vilken skada sektor kan göra, till exempel med uteslutning till exempel. Så det finns ett kärleksbudskap säkert i Nya Testamentet. Det finns också en intolerans, en hatbudskap. Och det är bara att gå in på Facebookgrupper där väldigt troende människor är ofta rasister, är intoleranta mot allt som inte följer vägen. Det är en sak jag ville säga också, för jag hade förberett mig för det. Nu kan det kan vara lite förenklat det jag ska säga nu, men jag ser en kyrka och jag ser prästens budskap att det finns en väg att följa. Det är vägen till Jesus och vägen till Gud. Går man inte den vägen, då gör man fel. Som ateist ser jag att vi har många vägar. Jag har min väg. Andra har sina egna vägar. Och så länge de inte skadar andra så är alla vägar rätt väg. Jag tycker att ateism och den här sekularism står mycket mer för mångfald och rikedom egentligen.
Man måste inte följa alla dessa regler som finns i religionerna.
Precis. Precis. Det är det jag kallar humanism också. Mm. Jag ser mig som humanism. Jag vill se människa i första hand och inte människas själ eller något annat. Jag vill prata till varje människa, individen, oavsett vad de tycker, vad de tänker. Så.
Carl-Ola?
Jo, jag tänkte på det du säger om Bibelns inställning till homosexualitet, kvinnor och så vidare. Dels kan man ju säga att det finns god och dålig kristendom, förstås. Men man måste ju också tänka att vad man säger där är ju också en konsekvens av den tid
som man levde i.
Och då var det ju fullkomligt självklart, naturligtvis, att uttala sig på det sättet.
Det var det för 100 år sedan i Sverige också.
Ja, precis. Sen skulle jag vilja ändå mena att om man tittar på Jesu liv så finns det väl inte någon person som så att säga, är dokumenterad historiskt som hade en sån positiv inställning till kvinnor som Jesus själv hade. Så det är väldigt svårt att hitta några kvinnofientliga uttalanden av honom. Däremot kan man säga att Paulus har lite uppfattningar om att man ska ha något på huvudet om man är kvinna och sådär. Men religionsgrundaren så att säga är ju ett föredöme egentligen i feministiskt hänseende. Sen det här med troende människor och konservatism. och rasism och så vidare. Min erfarenhet är precis tvärtom, naturligtvis, de människor jag träffar.
Rasism
har jag absolut inte hittat idag i mina sammanhang. Inte på något sätt, alltså. Däremot finns det ju en konservatism i värderingsfrågor. Och möjligen kan man säga att det är kanske inte så dumt att det finns någon grupp i samhället som också lite grann håller i det gamla. Därför att allt nytt är ju inte bra heller. Man kan inte definitionsmässigt säga att alla nya tankar är bättre än de gamla.
Mm. För det diskuterar vi problem med eran kyrka eller någon andra kyrka. Det är de som har tagit emot väldigt mycket av de här flyktingarna som har kommit. Det är ju svenska kyrkor eller samfund som gör det här dagliga solidaritetsarbetet som jag uppfattar det som. Därför att det är enligt ens religion så ska man hjälpa sina medmänniskor oavsett om de har en annan religion. Så att det är också... för det handlar liksom lite grann, tycker jag, också hur man tolkar sina skrifter och hur man vilken del av den här boken, för det var det vi försökte, som jag inte förstår. Jag förstår ju inte den här boken som heter Bibeln, i och med att det står så mycket i den som inte jag kan hålla med om. Men jag kan förstå att det är en historisk bok.
Men en fråga till Karol, du var politiker inom KD.
Ja.
Jag själv, det är inte nytt för mig. Jag har alltid sagt när KD går ut ur riksdagen, då öppnar jag en flaska champagne. För att de står absolut inte för det jag står för. De är i motsatsen till mina värderingar, tycker jag.
Varför då?
För att religion, prästen, är människor som har åsikter på hur jag ska leva mitt liv. Privat. Och för mig ska religion vara en privat sak. Troligtvis är det för att jag är född i Frankrike där staten och kyrkan splittrades, alltså gick sin egen väg 1905, 100 år ungefär före Sverige. Och jag kan inte förstå, jag vill inte acceptera att man vill införa religiösa värderingar inom politiken. Man ser idag KDs ledaren som vill införa ändringar i, heter det, arbetsrätten kanske. Att en religiös människa ska få vägra göra vissa arbetsuppgifter på grund av sin tro.
Sjuksköterska aborter till exempel.
Ja, till exempel. Ja. Men, det kan leda också till att kanske muslimska kvinnor ska inte vill jobba en viss dag eller göra vissa saker. Den här kan man expandera hur mycket som helst. Mm. Bara för att man har en tro på någonting övernaturligt.
Mm. Nu låter vi Karl-Olof svara. Mm. Vad gör religionen i politiken, Karl-Olof?
Mm. Jag kanske ska säga att jag har ju också invändningar. Det handlar om vårt första program om Kristdemokraternas nuvarande framtoning. Så jag är ingen direkt anhängare av Ebba Busch Thor till exempel. Sen tyckte jag bra om Alf Svensson till exempel. Jag tyckte han hade en bra framtoning. Men att jag blev kristdemokrat beror egentligen på att jag läste en bok av Paul Johnson som heter Moderna tider och som handlade om utvecklingen i Europa under 1900-talet. Och han beskrev då hur så här, relativismen, om man säger så, vann terräng i början på 1900-talet och ledde till nazism, det ledde till kommunism, det ledde till stalinism och så vidare. Och så småningom till de här världskrigen, menade han. Och det som då fanns i Europa att bygga upp nya Europa på, det var just kristdemokratiska partier i Tyskland, i Frankrike, i Nederländerna, i Italien. Och det var de partierna som lyfte in då kristna positiva värderingar i grunden, kan man säga. Det vill säga solidaritet med medmänniskan och så vidare.
Så det är de kristna värderingarna du står för?
Ja.
Du vill inte införa bibliska tankar
i politiken? Och det hävdar varenda kristdemokratisk politiker du frågar att så är det. Det är de judisk-kristna värderingarna, skulle man kunna säga, som det handlar om. Inte trosaspekten då, om man säger så.
Så du vill inte införa motsvarande typ... Ja, jag vet inte vad det heter, men de kristna lagarna ska inte blanda sig i politiken.
Man kan väl identifiera, eller se i alla fall, att den politiker i Europa som har stått fram bäst i flyktingkrisen, det är just Angela Merkel från Kristdemokraterna i Tyskland. Och det beror naturligtvis på att partiet i grunden har en så att säga solidarisk inställning till medmänniskan och arbeta för alla människors rika värde. Mm. Sen tycker jag att kristdemokratin i Sverige drar sig åt fel håll. Det har jag en bestämd egen uppfattning om. Men kristdemokratin i Europa tror jag är en bra kraft i huvudsak. Det som skiljer kristdemokratin, tycker jag, från socialdemokratin, det är att kristdemokratin inte i samma utsträckning tror på kollektiva lösningar och höga skatter och så vidare. Utan lägger större ansvar på människan, på den enskilda individen.
Nu får vi inte börja diskutera den politiken, för det räcker inte vår programtid.
Då gör det.
Fransa, du får slutord nu.
Jag har en fråga till Karl-Olof. När du säger i början på programmet och förra programmet att islam gjorde ingen skillnad mellan politik och religion. Mm. Tycker du att det är en bra sak eller en dålig sak?
Ja, det är väl, alltså sett från vårt perspektiv i Västeuropa, så är det väl egentligen en dålig sak, därför att vi får svårt att hantera islam eftersom man kopplar ihop tro och
politik
så mycket som man gör i det sammanhanget. Men jag tror det är delvis en förklaring att Mehmet Kaplan inte kunde vara kvar och så vidare. Mm.
Men då är min fråga, varför KD då? Det är samma sak. De vill införa värderingar, sina religiösa värderingar inom politik möjligtvis. Och det är det KD vill också. Det är det du har sagt precis. Införa kristna värderingar inom politik.
Ja, kristna värderingar. Jag tycker att det är värderingar som är bra för vårt samhälle. Huruvida de ska vara kristna eller ej betyder inte så mycket för mig. Men jag har hämtat mina positiva värderingar från kristendomen. Och då måste jag kunna arbeta för dem också i politiken.
Men det är samma sak för dem. De har en tro för sin Gud, för sina värderingar som de också vill införa i sin politik.
Fast de vill införa även de här lagarna. De skiljer inte på politik och religion på samma sätt. Vi har ju faktiskt gjort det i västvärlden att religion är en privat sak.
Ja, tack vare kampen vi har fött, franska revolutionen och bland annat. Och
men vi har kunnat ta skillnad.
Ja. Men KD
vill ta oss tillbaka i tiden, det är det jag känner.
Vet du vad, nu startar vi en helt ny diskussion här när programtiden är nästan slut. Så att jag känner inte riktigt att vi hinner med den diskussionen. Jag tycker vi kan fortsätta såna här samtal, för att jag tror att alla de här religiösa frågorna har nu bubblat upp i vårt samhälle. Och jag känner så här, jag som inte är speciellt religiöst bevandrad, jag känner att det finns en väldigt okunskap kring det här. För man vill gärna förstå. Man vill förstå vad som händer just nu. Och väldigt mycket har ju med religion att göra. Kan det få vara slutordet i vårt program?
Ja, nej men visst.
Ja, som ni märker så gör de här frågorna oss väldigt engagerade. Och jag ska tacka de två personer som kommer dit. François Hérault och Karl-Olof Strand. Och ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.